Vi ska börja och läsa lite grann i Guds ord. Och jag tänkte få börja med en ganska allmänt hållen fråga. Vad går det hela ut på? Själv sitter jag med i kyrkorådet i en stor församling hemma i Svenska kyrkan. Och när man sitter med långa dagordningar och ska beta av punkt efter punkt och ögonen börjar hänga ner på hakan på en så småningom fram på kvällskvisten, så kan det vara bra ibland att hålla i minnet just frågan, vad går det hela ut på? Ibland kan ju detaljerna skymma helheten. Så vi tänker oss att vi utbildar oss till en fluga i taket, som det brukar heta, och så surrar vi runt lite granna i olika gudstjänstlokaler och på lite uppbyggelsekonferenser och så här, och så tjuvlyssnar vi. Vad går det hela ut på? Varför samlas de kristna? Vad är meningen med det hela? Då kommer vi att upptäcka efter ett tag att det talas mycket. Och då blir vi ju genast nyfikna, vad talas det om? Jo, det talas kanske väldigt mycket om vikten av att man missionerar. Att du vittnar för din granne. Att du är ett salt och ett ljus på din arbetsplats. Och att du ska föra så många som möjligt till Kristus. Och så kanske du också händer efter ett tag att du kommer underfund med att detta ska förberedas genom andlig krigföring. Du bör helst ha tagit ett antal demoner i nackskinnet, så kommer det att ordna sig med vittnesbördet. Så att det är väl det går ut på då. Vittnande och andlig krigföring. Ja. Glada i hågen vänder vi oss nu till Bibeln. Och så tänker vi så här. Vad pratade Paulus om? Om vi nu ska ta ett exempel på en predikant. Vad tyckte han att det hela gick ut på? Då upptäcker vi så småningom att det står ingenstans i breven att vi ska vittna. Och det står ingenting i breven om andlig krigföring. Betyder det att vi inte ska vittna? Nej då, det gör det inte. Det är bara det att det Paulus vill lära oss, det är att det finns något ännu viktigare. Och ibland tror jag att vi lägger stor vikt i saker och ting som apostlarna inte la stor vikt vid. Och så glömmer vi istället det som är den röda tråden i deras undervisning. Ty som sagt, Paulus undervisar inte om mission och han undervisar inte om andlig krigföring. Jo, säger du, det gör han visst det. Står det inte något om ondskans andemakter i himlarymderna? Jo, det gör det. Efesierbrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymden. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt. Ja, är inte detta andlig krigföring? Nej, det är det nog inte i den meningen som det ofta läggs i det idag. Vi kan jämföra med hur det står i Romarbrevet 13 och 11. Romarbrevets 13 kapitel. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Här har du rustningen igen. Den handlar inte om att bekriga demoner, utan den handlar om att stå emot frestelse. Och det har de här orden i Efesierbrevet betytt för alla generationer kristna utom vår. Men det måste ju alltså betyda då att Paulus var inte intresserad av sånt här. Han tyckte att vi skulle inte syssla med det. Ja, det gjorde han ju själv i alla fall. Apostlagärningarna 19. Elfte versen. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde sju söner till en viss Skevas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig får på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Ja, för de här sju sönerna till denne överste präst så gick det inte lika bra som för Paulus. Jesu namn är ingen trollformel. Men visst blir människor befriade från demoner. Och visst ska vi vittna. Eller visst får vi vittna. Men när Paulus ska undervisa så går det hela ut på något annat. Det går inte ut på att vittna. Och det går inte ut på att befria från demoner. Utan vad det hela går ut på, det är någonting ganska annorlunda. Det ska vi bekanta oss med. Och vi ska göra ett svep genom Paulus brev. Vi börjar i Romarbrevet i det 12:e kapitlet. Vi kommer ganska snart att förstå vad det är det handlar om. Romarbrevet 12, verserna 9 och 10. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. 13:e kapitlets 8:e vers. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Vi går till nästa brev, det första till Korint. 13:e kapitlets 13:e vers och 14:e kapitlets 1:e vers. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärlek. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Andra Korinthierbrevet 8:24. Paulus håller ju där på med en insamling till det heliga i Jerusalem. Och så skriver han: ge dem nu bevis på er kärlek så att församlingarna ser det, och visa att det är med rätta jag har skrutit över er. Galaterbrevet 5. Sjätte versen. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. 13:e versen, samma kapitel. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Brevet till Efesus, 1:a kapitlet. Femtonde versen. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. 4:e kapitlet, 15:e versen. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. De 2 första verserna i 5:e kapitlet. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Filipperbrevet, första kapitlet, 9:e versen. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fylld av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Början på andra kapitlet. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Kolosserbrevets andra kapitel. De två, tre första verserna. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Tredje kapitlet, 13 och 14 verserna. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Nästa brev är det första till Thessalonike, så vi går till första kapitlet där. Andra versen. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Fjärde kapitlets 9:e vers. Om broders kärleken behöver vi inte skriva till er. Gud har själv lärt er att älska varandra, och kärlek visar ni ju också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi manar er bröder att göra ännu mer. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit. Lever ni på det sättet vinner ni det utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Andra Thessalonikerbrevets första kapitel. Tredje versen. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Det finns det goda skäl till. Er tro växer ständigt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Tredje kapitels 5:e vers. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet. Nästa brev är det första till Timoteus, och i första kapitlets 15 vers så står det så här: målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta. Gott samvete ska det stå egentligen, och inte uppsåt, och uppriktig tro. En kärlek som kommer ur rent hjärta, gott samvete och uppriktig tro. Nästa brev, andra till Timoteus, första kapitlet, 7 vers. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Nu börjar ni ana vad det hela går ut på, eller hur? Ordet kärlek har förekommit ett antal gånger. Lustigt nog finns det inget alldeles bra sådär pregnant citat att ta ur Titus brev. Det innehåller mycket om den inbördes, människornas inbördes förhållande, men just ordet om vår inbördes kärlek, den finns inte med. Tredje kapitlets 4 vers, där står det så här: men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbar, räddade han oss. Där har vi hans kärlek. Och brevet till Filemon, en man som bodde i Kolosse, skriver Paulus så här ifrån sitt fängelse, 4 versen: jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Jag har hört om din kärlek och din tro. Din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Lägg nu märke till att nu har vi ännu inte läst Johannes, som brukar kallas för kärlekens apostel, utan vi har bara hållit oss till Paulus. Det är ju festligt, eller hur? Det finns långt mera tankar och undervisning kring kärleken än det finns undervisning om, låt oss säga, andlig befrielse, eller för den delen vittnesbörd. Vi ska backa lite grann ut till Johannes evangelium, 13 kapitel. Den 35:e versen, Johannes 13:35. Där säger Jesus så här: alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är vittnesbörd. Jag tror så här, att vi talar väldigt mycket om vittnande därför att vi saknar vittnesbördet. Fanns vittnesbördet behövde vi inte tala om vittnandet. Och det är ju alltså ett tecken då på att vi på något sätt tänker fel. Det här som Jesus säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Alltså, hur viktigt det är att vi, så att säga, är inriktade på det centrala. För ju mer vi är inriktade på det centrala, desto mer kommer allt det andra att tillfalla oss. Jag tycker om det här uttrycket: sök först Guds rike. Jesus säger inte, som man kunde tro om man har varit en fluga i taket ett tag i olika kristna sammanhang, gör Guds rike. Det säger han inte. Han säger sök Guds rik. Därför när man tar upp ett sådant ämne som den inbördes kärleken, så vet jag av erfarenhet, inte minst erfarenhet som själavårdare, att samvetet skrumpnar hos ganska många. Usch ja, det är ju det här som vi har misslyckats med så kapitalt, och som inte längre har någon som helst förhoppning om att komma till rätta med, dessvärre. Det här som vi gav upp med för länge sedan. Oj, 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 ska han ta upp det nu också? Finns det inget roligare? Nej, det gör det inte. Det finns inget roligare. Och inget bättre. Men jag tror så här. Vi har inte sökt Guds rike, utan vi har försökt att göra det. Vi har läst om kärlek i skriften och tänkt så här: ja visst, kärlek, det vet vi ju allt om. Vi vet vad det är. Och nu är det bara att spotta i nävarna och ut och göra den. Marsch pannkaka. Och så har vi försökt att ge ut något som vi inte hade, därför att vi inte hade sökt Guds rike och inte hade funnit Guds rike, utan vi trodde att vi redan hade det. Jesus berättar vid ett tillfälle liknelsen om skatten i åkern. Tänk dig en stor lerig, ja, det kanske finns jordbrukare så jag får uttrycka mig lite försiktigt, men förfärlig åker. Och så finns det en skatt i den, och han går och säljer allt vad han äger för att köpa åkern och få skatt. Har vi sökt efter skatten, eller trodde vi att vi hade hittat den redan? Det har slagit mig när jag har funderat på det här på sistone, att vi talar väldigt mycket om vikten av att vi älskar varann, men vi kommer aldrig så långt så vi börjar tala om hur man gör. Och det betyder ju alltså att vi har egentligen aldrig funnit det där som vi nu skulle ge vidare. Utan vi kanske står rätt mycket som främlingar för hur detta ska gå till. Och så går man ut och gör sina första stapplande försök, och så går det inte alls som man hade tänkt sig. Och så drar man sig tillbaka, slickar sina sår och tänker, det här får någon annan göra. Och jag tror att det är en av orsakerna till den myckna uppgivenheten i våra församlingar. Och du vet, någon kommer in nyfrälst och glad och riktigt lyser av glädje och entusiasm, alla mulnar. Vi känner sig hotade på något sätt. Varför gör vi det? Och så börjar han tala om att vi kan göra det, och det där kan man ju också göra och tänka sig. Alla sitter och gnisslar tänder, och ja, det där har vi prövat förr, det är inget att göra nu, det kan vi, kan han inte gå sin väg till någon annan församling så vi får lugn och ro här i vår fina kyrka. Om går han inte frivilligt så ser vi till att hjälpa honom. Ja, så är det ju ibland. Jag tror, och då om han går sin väg, så säger han så här: ja, i den församlingen var de alldeles hopplösa. De ville inte. Jag tror att det är så här, att jo, visst vill vi. Visst har vi en önskan, visst har vi en längtan. Och den tror jag finns hos många fler än vi anar. Men besvikelserna finns där också. Brännskadorna finns där med. Därför att vi talade ju aldrig om hur det här skulle gå till. Hur praktiserar man kärlek i en ond värld? Alltså vi behöver upptäcka vad kärleken är. Kärlekens väsen och natur. Vi har aldrig sökt. Vi trodde att vi visste. Vi ska gå tillbaka till Galaterbrevets 5:e kapitel. Där ska vi läsa några verser som vi ofta citerar, från den 19:e versen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rik. Men andens frukt, det står faktiskt singularis i grundtexten, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lag. Kött och ande. Ja, det är två termer som Paulus använder och som behöver förklaras. Därför att det du tror att du ska göra åt Gud, det blir bara allt för lätt kött. Men det som du ger vidare, därför att du har upptäckt det så att säga i Guds hjärta, det blir ande. Så att när vi bara liksom har blivit allmänt indoktrinerade om det universella värdet av kärleken, och så ska vi iväg och göra kärlek, då blir det kött. Och så säger Paulus, hur slutar det då? Jo, att vi blir ovänner med varann. Att det blir tokigt och att det blir stolligt och att det blir all sorts orenhet och konstighet och förvridenhet och besynnerlighet. Och så går människor sönder. Först i små skaror och sedan i stora skaror. Ty jag är inte inställda på att söka Guds rike utan att göra Guds rike. Det är inte samma sak. Men när vi söker Guds rike och upptäcker det, då kommer vi så att säga att bära frukt. Och det är någonting vi då liksom bara kan ge vidare. Vi kan hjälpa andra att upptäcka det vi har upptäckt själva. Ja, men det är ju vittnesbörd, säger du. Ja, visst, det är det. Men inte i den här krampartade meningen. Utan bara att någonting av livets hemlighet har lyst fram. Och vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Därför att det är en olycka att vi tror att den som inte har upptäckt kärleken ska kunna ge ut den. Och det är lika mycket en olycka att vi tror att den som har upptäckt kärleken behöver jagas på för att ge ut den. Det är ju liksom bara ett tecken på vårt främlingskap. Men Paulus uppmanar ju. Ja, det gör han. Men han är noga med att alltid först förklara kärlekens hemlighet och kärlekens grund. Vi tittar i Efesierbrevets 3:e kapitel. Den välkända bön som slutar det här kapitlet, den handlar just om hur Paulus ber för vännerna i Efesus att de ska få upptäcka kärleken. Vi läser: därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Du vet, det är bara tillsammans med alla de heliga som den här upptäckten är möjlig. Antingen gör vi den upptäckten tillsammans, eller också kommer vi att vara främmande för det mesta av vad den upptäckten handlar om. Därför är det en olycka när kristna säger så här: ja, nu går jag min väg, för nu ska jag upptäcka kärleken. Men älskade vän, det funkar ju inte. Det är ganska sällan som man kan göra en kropp mer levande genom att slita den i stycken. Närvarande kirurger får ursäkta. De brukar i alla fall sy ihop efter sig. Vi kan hitta skatten, men bara om vi är inställda på att söka efter den. Och vi är inställda på att söka tillsammans efter den. Johannes första brev. Nu äntligen kommer kärlekens apostel in, ska ni se. Fjärde kapitlet. Där ska vi läsa verserna 7 och 8. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Ja, vi är födda av Gud. Tack och lov för det. Men sen börjar det stora äventyret. Till sen ska vi lära känna Gud. Och det går inte så fort. Gud är kärlek. Och du är ingalunda fullärd om vad kärlek är för någonting. Ty kärleken är inte ett någonting utan en person. Och hela livet igenom håller vi ju på att lära känna Gud. Och att lära känna, så att säga, vad det betyder att han är kärlek. För det är nog så här, om vi går runt ibland syskon i Kristus och så ställer vi frågan: vet du vad kärlek är? Ja, då svarar de flesta ja. Det kan man nog nästan inte med något annat, eller vad tror ni? Men jag tror vi svarar ja, och vi gör det uppriktigt. Men om vi istället säger: förstår du hur det kan komma sig att Gud inte bara är allsmäktig utan han är kärleken? när det ser ut som det gör i världen och när det står så mycket om krig och elände i Bibeln?
Nej, det förstår jag ingenting av.
Nej, just det. Vi är inte alls fullärda om vad kärlek är. Vi har stor anledning att börja söka efter skatten. För jag tror det är en tragedi, och jag tror det är en viktig del i detta att vi sitter så fast. Att vi har för oss att vi vet vad vi pratar om. Och att det gäller bara att, så att säga, skruva upp en stämning och komma med en appell och liksom skicka ut folk till att göra det här nu. Och när människorna sedan kommer sårade och sargade tillbaka, så är det ingen som tar hand om de sår, förbinder dem, ger läkedom och så att säga ger den hjälp som gör att man efteråt kan säga: nu vet jag lite mer om kärlekens villkor i smärtans, lidandets och svekets värld. Jag tror vi måste börja där, med att komma till Herren och liksom tala med honom om att det vi trodde att vi visste och det bara var en fråga om att göra, det kanske vi har gjort många smärtsamma erfarenheter av därför att vi överskattade vår insikt. Du vet, det är alltid svårt att veta vad det är man inte vet. Har du tänkt på det någon gång? Det man vet, det vet man att man vet. Men när man inte har en aning om att det ens finns, hur ska man kunna veta att man inte vet det? Ja, det kan man ju bara märka varje gång man går på en vägg. Oj, här var det en vägg. Det trodde inte jag. Och då får man ju sedan liksom försöka känna efter lite grann vad den väggen består av. Och hur man ska göra för att inte gå på den en gång till. Vi ska sluta genom att gå tillbaka till ett ord vi läste förut i Filipperbrevet 1. Den 9:e versen igen. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och blir rik på insikt och urskiljning. Det är ett intressant ord. Därför att kärlek är inte en känsla bara. Romantiker som vi är, så har vi krympt ner kärleken till att bara vara en känsla. Det är inte alls bara en känsla. Det kan lika gärna vara din offervilja, även om du känner ett smack. Du kan känna det torr som ett läskpapper i själen och kanske vara trött och ha migrän. Men du vill ändå räcka ut en hjälpande hand till din medmänniska. Ja, men det är ju kärlek. Kärleken sitter lika mycket i viljelivet som i känslolivet, och den sitter lika mycket i förståndet. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt förstånd. Din kärlek ska ständigt växa och bli rik på insikt och urskiljning. Vet vi vad kärlek är? Här gör vi inte. Därför vi går omkring med barnföreställningen att det här bara är en känsla. Och så är det någonting som omfattar hela vårt liv. Och vi måste bredda ramen. Vi måste öka ut begreppet. Vi kan liksom inte finna kärlekens natur om vi bara tror att det är en uppsättning gulliga och delvis romantiska känslor. En sorts svärmeri i största allmänhet. Kärleken omfattar hela din personlighet. Det finns ett kärlekens viljeuttryck och ett kärlekens känslouttryck, men också en kärlekens tanke och förstånd, en kärlekens insikt. Spännande. Nu ska vi be. Herre, det är också vår bön ikväll att du ska låta vår kärlek växa och bli rik på både insikt och urskiljning. Herre, hjälp oss att upptäcka det som vi inte ens visste fanns. Hjälp oss att förstå, Herre, att det är ju detta det går ut på. Inte att vi ska göra det, utan att vi ska finna det. Och det du låter oss finna och upptäcka, det kommer att förvandla våra liv. Vi ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria, säger du. Låt det bli så de här dagarna, här, att något av ditt ords sanning får lysa framför oss. Amen.